Ska vi komma till disruptivt så måste vi också kunna samarbeta med människor som är experter på sina områden. Mm. Jag tror det är där som är framtiden. Vi traditionellt, alltså man ska ju vara ödmjuk över det. Vi är superduktiga på väldigt komplexa processer som vi jobbar med. Mm. Så är det. Så vi har ju en kultur lite grann av att kunna själva, för att andra kan inte precis allt som vi kan.
Nej.
Men i det här nu blir det en skifte när vi faktiskt ska lära oss mer att jobba tillsammans med andra organisationer som är superexperter på sina områden.
Kjellandra Björk. Vi sitter här i Techarenan vid Kallbadhuset i Visby och är Serendipity Challenge officiella podcast. Vi sänder live i 3 dagar här medan tävlingen om Nordens främsta startup och tillväxtbolag pågår. Serendipity Challenge är ju en tävling, men det är också en pågående konversation om vilket samhälle vi ska bygga imorgon medelst entreprenörskap, och det passar ju väldigt bra in i Almedalen. Målet för Serendipity är som alltid att skapa lyckliga sammanträffanden. Jag heter Mats Björk, jag är en digital strateg på Esatto, och med mig som vanligt har jag
Andreas Kjellander, creative director på Gullers Grupp.
Men vi är inte själva.
Nej, Mats.
Mm. Härligt med en gäst.
Mm. Vi har fått en gäst, och vi har fått hit Thomas Jansson som är affärsutvecklare på Iggesund Paperboard, som då är en del av Holmen-koncernen.
Precis.
Varmt hej. Välkommen.
Tack så mycket.
Och hej. Får jag introducera dig?
Prova.
Jag provar. Stoppa mig när jag säger fel här. Du är... Jag ska vilja säga så här. Du spelar en av huvudrollerna i unboxing-trenden. För ni gör bland annat kartongen som min MacBook levererades i.
Det stämmer, va?
Exakt vilka produkter vi gör kan vi inte säga.
Men ni kan potentiellt spela en stor roll i unboxing-trenden på YouTube. Mera produkter. Ja.
Det, så är det.
Ja.
Vi får väl säga så här att vi kan konstatera att det går hyfsat för liksom den svenska industrin.
Svenska skogsindustrin.
Ja, svenska skogsindustrin liksom, i synnerhet. Men ser du någon risk att industrin inte liksom höjer blicken lika högt som man borde när det går bra? Att man kanske tänker att nu kan vi vänta med den här digitaliseringen eller transformeringen?
Mm. Jag tror att det finns alltid en risk med det. Alltså när det går för bra. Men jag tror, min erfarenhet, jag har ju varit inne nu i 15-16 år inom skogsindustri, och kanske framförallt från marknad och sälj och affärsutveckling. Så kan jag säga att vi är ganska duktiga på att effektivisera och fokusera på linjen. Göra så mycket som möjligt från befintlig material och utrustning och sådär. Och där är vi, tycker jag, bättre och bättre på att hitta nya produkter och nya lösningar till våra befintliga kunder.
Vi hade en jättespännande gäst, Sanna Wimmerkrantz, som är investerare i bland annat någonting som kallas Virkesbörsen. Och hon pratade lite grann om siffror för innovationsklimatet egentligen i svensk skogsindustri. Och jag citerar henne väldigt fritt här, men hon sa att 0,5% av omsättningen lades på innovation. Jag citerar verkligen henne här, och jag har inte validerat siffran, men har ni... Om vi gör en jämförelse med Andreas och min vanliga bransch, så ligger vi någonstans på 15-25% i innovationsbudget då. Mm. Har ni lägre budget än andra branscher? Upplever du någonting inifrån där?
Jag upplever väl, alltså jag kan inte konfirmera de siffrorna så, men jag kan tycka att vi lägger som bransch stor fokus på forskning och utveckling. Mm. Alltså vi har ju en väldigt komplex råvara i vedråvaran som vi ser naturligtvis spelar en stor del i mycket av lösningarna som vi har framåt. Mm. Det ser vi inte minst här på Almedalen när vi pratar mycket miljö, vi pratar plaster och allt sånt där. Mm. Där lägger vi ju väldigt stor fokus, och där har vi mycket fortfarande att lära. Så är det.
Kan det funka så här idag? Jag frågar för att jag inte riktigt kan, Thomas. Men ett träd som står ute i skogen, vet ett typiskt träförädlingsföretag inne i produktlinjen, har en data på det trädet? Följer den datan med från att trädet är skapat till så att den faktiskt sitter i en pall eller en tidning eller i en kartong eller någonting annat? Har man kommit dit?
Så bra spårbarhet finns väl inte. Det som vi har väldigt bra koll på är vart vi tar, vart fäller vi träd och vart hamnar de i vilken industri. Och det har vi ju superbra data på. Vi vet ju bra precis på exakt vart saker och ting kommer ifrån, och det är jätteviktigt. Sen är spårbarheten in i, om man säger, en pappersmaskin eller kartongmaskin, där blir det ett lag. Så länge vi inte kan spåra varje fiber så kan man inte veta exakt.
Nej.
Men vi vet ju på några dagar när ska vi kunna veta.
Vilken batch. Ja, just det.
Precis.
Om man tar då från det liksom konkreta exemplet och pratar innovationskulturen rent liksom generellt. Hur upplever du att ni driver innovation i bolaget?
Det som jag tycker är superinspirerande just nu är ju att vi börjar öppna upp för nya typer av affärsmodeller. Alltså att vi tittar på, med tanke på digitaliseringen, att vi har en syn på det som att det är mer en kulturförändring. Alltså vi måste lära oss att arbeta på ett annat sätt. Tekniken är ju bara en del, så att säga. Traditionellt gillar ju vi teknik, så är det ju.
Stora prylar, stora maskiner.
Ja, och det är väldigt lätt att man fastnar i det.
Ja.
Men jag tycker innovationskulturen, alltså när vi ska vara på mer groundbreaking innovationer, som ligger alltså utanför det vi normalt sett är, där börjar vi faktiskt komma framåt. Mm. Alltså det öppnas upp för samarbete med mindre företag och man bjuder in mer till att lösa och kreera på våran bas som är fibern.
Ser ni att de här partnerskapen är det liksom svaret på, nu sa du groundbreaking, vi har andra termer, vi har liksom disruptiv innovation och den delen, men är partnerskapen svaret på liksom groundbreaking innovation för er?
Jag tror mycket på det. Jag tror att det som är, ska vi komma till disruptivt så måste vi också kunna samarbeta med människor som är experter på sina områden. Jag tror det är där som är framtiden. Vi traditionellt, alltså man ska ju vara ödmjuk över det, vi är superduktiga på väldigt komplexa processer som vi jobbar med. Så är det. Så vi har ju en kultur lite grann av att kunna själva, för att andra kan inte precis allt som vi kan.
Nej.
Men i det här nu blir det en skifte när vi faktiskt ska lära oss mer att jobba tillsammans med andra organisationer som är superexperter på sina områden.
Så kan det bli, jag målar ett teoretiskt framtidsscenario. Kan det vara så att jag som skapare faktiskt ha kontakt med en digital plattform som i sin tur, vi tar kartongexemplet, det ligger nära. Jag behöver kartonger för att packa min vara som jag ska distribuera någonstans över hela världen. Men de här speciella dimensionerna, de programmerar jag bara in i en plattform och så ställs din fabrik. Det är din fabrik, va, Thomas?
Ja, vi ser den som så.
Nej, men i princip så kan det bli liksom en liten batch, ett litet ordermottagare för att kunna assembla. Eller tänker jag fel? Missar jag någon del i kedjan här?
Jag tror att, alltså, det man ska komma ihåg, vi jobbar med jättestora maskiner som producerar enorma mängder av kartong eller material som vi håller på med just då. Det betyder att vi måste, för att få effektivitet, så måste du köra under längre perioder och då planerar du efter det. Så när vi pratar och kommer ner på en specifik kartong eller en batch av kartonger, det kan man göra, men då gör man det lite senare i kedjan. Då jobbar man mer i konverterarsteget som kan göra mer av det.
Ja.
Sen tror jag att det finns jättemycket för oss också att lära, med tanke på AI och allt som kommer nu. Alltså vi i en sån här processindustri så har ju 25-30 tusen indikationer varje dag på hur saker och ting mår i systemet. Och kunna träna upp och kunna ta del av den datan och styra, det tror jag, där har vi säkert jättemycket att lära, även om vi är superduktiga idag. Liksom.
För det blir ju så, nu kanske det blir ett komplext samtal, men det är lite grann egentligen det jag fiskar efter. Även om vi lägger, om det är steg emellan en typisk förädling av en skogsprodukt och en slutkund, så är det mina behov som slutkund ska sippra ner i de där sensorerna. Alltså den kunskapen tillsammans med kunskapen om hur man producerar papper fast i data då. Mm. Det är någonstans det kan bli det nya värdet. Är det liksom, kan det vara den nya marknaden? Är det där de nya produkterna ska komma eller den omställningen?
Jag tror att det är en jätteviktig del av det. Ja. Som jag ser det. Och jag menar, för oss som jobbar med mycket med förpackningskartong naturligtvis, som vi nämnde från början, så är ju vi med hela vägen fram till sista steget egentligen när våra kunder har med sina slutkunder. Så, och där finns det mycket fortfarande.
Hur skulle du säga att hur mår ni i data?
Jag skulle vilja säga att vi har jättemycket data. Alltså det är ju så. Sen är det utvecklingen på hur vi kan använda den datan och analysera och ta beslut och sådana saker. Där är vi, i starten kan man väl säga till viss del. Men vi labbar och vi håller på nu med testa med vissa AI-funktioner på i underhåll och sådana saker. Så att vi lär oss.
Det här är ju två härliga världar igen där. Jag tänker den gamla då, industrialiserade och så har vi den här digitala. Sen har vi liksom digitaliseringen då som vi har, den är inne på alla processer, precis som du beskriver där. Vart skulle du beskriva, vart har ni kommit längst om man skulle liksom titta på någon av de här processerna? Är det att förstå kunderna eller är det tillverkningen eller är det liksom ledarskapet?
Ja, precis. Alltså, jag tror kunderna efterfrågar ju mycket och de labbar och testar hos sig med olika metoder. Så där är det en bit fram. Inom våran industriprocess, där är vi också en bit fram kan jag tycka. Absolut. Sen är det återigen, koppla ihop det. Om man ska vara ärlig, vi pratar väldigt mycket AI och så vidare, men det finns ju inte plug-and-play-system här. Nej. Och det är därför, precis som du säger Andreas, det är ett ledarskap och ett sätt att arbeta på som vi kommer att ställa om mot, tycker jag. Så är det.
Så men du känner ändå, Thomas, att nu får du representera en hel bransch här.
Ja, det känns väldigt avslappnat.
Ja. Nej, men att det bubblar, den här kulturella omställningen, för den är främst det, en sån här transformation. För får man ordning på kultur och klimat, då uppstår liksom de här snajdiga AI-jobben i det. Ni känner att ni har det i alla fall på kartan nu?
Alltså, ja, absolut. Alltså, så mycket som vi pratar runt det och så där som vi gör nu har vi aldrig gjort. Och jag tycker någonstans också, det, för oss när vi pratar AI och innovation och så vidare, det blir väldigt fluffigt för oss eller för mig, då blir det mycket att konkretisera. Vara mera, helt enkelt superkonkret med små projekt, plocka små grejer och kunna, kanske inte alltid kunna besiffra, men åtminstone kunna berätta vad vill vi komma någonstans. Ja. Så det tror jag är den stora pucken, att
stora
komma
jobbet.
Dit.
Ja.
Och den då, komma någonstans, man pratar liksom, det är ju egentligen den stora frågan i det här. Vad kommer liksom att definiera framgång? Och när ni tittar tillbaks på det här då, om några år, vad som har fungerat?
Ingen press.
Nej, eller hur? Alltså ingen press.
Men,
alltså,
för dig, vi kan ta det för dig. Vad känner du? Du behöver inte representera...
Nej, och det är klart att det jag säger är väl mer av mina ord här.
Ja,
men jag tycker någonstans, har vi kommit framåt med kulturen, arbetssätten och vakna upp till att använda nya typer av teknologier och nya sätt att samarbeta med, då tror jag att vi har kommit väldigt långt. Och jag är helt övertygad om att alltså, våran fiber och vedråvara kommer finnas med i så mycket lösningar som kommer framåt.
Låt oss ta ett hopp då. Vi är en framtidspodd. Vi spekulerar ju om scenarion framåt, Andreas och jag normalt. Titta på 2030, 2040, 2050 ibland är vi inne och vispar i. Cellulosa och 2040. Fritt ord.
Ordet är fritt.
Aha.
Ja, det känns
jättebra.
Vad kan
det bli?
Nej, men jag tror att, alltså, först och främst, för att vara lite konkret i det, så är det ju, just nu så har vi ju väldigt stor utmaning med att hitta biokompositer, plastersättningsmaterial och sådana saker. Jag tror att vi har kommit väldigt långt i det. 2040, då är vi framme. Då använder vi väldigt mycket mer vedråvara i vårt dagliga liv så att säga, än vad vi gör idag. Jag är helt övertygad om. Och vid 2040 bör vi också naturligtvis ha kommit till en nivå när det är mer biologiskt nedbrytbart. Hela vägen. Och det... För det är också en liten sån, alltså det är ju väldigt tekniskt här, men det är klart att när vi kommer ner på nanocellulosa och sådana material är superspännande, men det är också så att det, det måste vara nedbrytbart. Vi kan inte bara släppa ut det och inte veta vad som händer med det. Och det är klart, där bedrivs jättemycket forskning och det finns mycket sånt ute redan.
För oss då, Thomas, Andreas och jag, som vi är van väldigt hög flexibilitet i vårt arbete, om vi exempelvis tar fram en tjänst eller en app eller någonting i digital kontext och så attans, det där vart inte riktigt bra, då är vägen, alltså risken för oss att gå till marknaden med nya koncept är väldigt låg. Medans det kan bli rätt dålig stämning om man missar på 2 miljarder fabriksinvestering liksom. Hur möter de här varann?
Ja, vi har kommer lite från en annan kultur.
Ja, men det blir liksom lite olika.
Alltså, men det är vi vana att hantera. Men det är klart att det betyder också att du måste vara mer långsiktig hela tiden. Nackdelen vi har just nu innan vi kan få data exakt från slutanvändaren i vårat led är ju det att vi får ju inte heller reda på vad som händer supersnabbt.
Nej.
Det får du ju digitalt, ser du ju precis vad som händer med strömningar och så vidare. I fysiska leveranskedjor så är det inte fullt så snabbt idag, men jag tror att vi kommer snabbare dit.
Men det är en kul förmåga att fokusera på liksom, om man tänker sig, om man ska vara väldigt konkret med vilka förmågor man ska försöka få nära, så är det just att få bättre försörjning av information till beslut, typ som sådana saker. Fokusera på att få till den där partnerskapen med det ledet så att det sipprar ner till maskinen så att den kan ställa om med fakta.
Ja, precis.
Typ
inte bara ställa om med fakta. Så de här organisationerna, det är ju superstora lag vi jobbar med. Alltså, allt jag har varit med i, alla produkter vi har tagit fram och så vidare. Det är ju människor som står där och fixar de här grejerna. Liksom. Det är stora lag som ska ändras. Och det är ju de som styr. Jag menar, det kommer även vara så i framtiden. Det är människa, maskin eller människa, AI eller så. Ja. Under alltså även, tycker jag, ganska överskådlig framtid.
Definitivt.
Det. Så att det måste ske.
Det är vi rätt konformade kring här när vi samtalar med våra gäster. AI tar inte bort jobben. Det blir möjligtvis snidigare titlar. Alltså, vi kommer göra andra saker. Värdet kommer vi ju få hjälp att producera med AI. Och där, jag menar, det var den andra takeawayen som jag har från när du pratade innan. Väldigt många av de som du ser på golvet här då i Serendipity Challenge, de har inte data. De arbetar hur hårt som helst för att generera den här datan. Det är liksom det finns med i deras strategi. Ni behöver egentligen bara komma in i ett läge där ni sorterar den något bättre, så har ju ni ett guld som kan återskänkas, som kan bli nya värden. Så det finns ju någonting kul som väntar här i horisonten när det läget kommer.
Ja, det är jag också helt övertygad om. Det är bara att vi vet det inte riktigt och då blir det lite fluffigt. Men så är det. Ja. Jag tror att vi sitter rimligen på en guldgruva i det, tror jag.
Vi är ju på Serendipity Challenge. Vi hörde ju nu, det börjar bli lite hejarop här för att de har utsett finalisterna. Jag vet inte hur mycket det togs upp i micken här. Men Serendipity betyder ju lyckligt sammanträffande och positiv överraskning. Har du haft någon serendipitet här i Almedalen?
Faktum är att jag har haft några stycken. Vi hade någon här också från Serendipity som jag hade velat prata med förut, så vi har bestämt att vi pratar vidare. Så det tyckte jag var superroligt. Sen har jag sprungit på några helt apropå. Så att absolut, det är ju det som är en sån här setting på något sätt. Så att det finns alla möjligheter, bara vara öppen så kör man.
Så innan vi tar vår sista fråga som vi ställer till alla våra gäster på podden, Thomas, så för vi gick live här så sa du en sak till mig som jag reagerade på.
Ja, absolut. Jag var uppe och tittade på en föreläsning om byggnadsmaterial egentligen. Ja. Alltså hur man kan börja bygga mer med trä. Vilket man kan tycka är lite konstigt, men data därifrån är att vi fortfarande i flerfamiljshus, alltså flera våningshus, använder närmare 90% cement när vi bygger och därmed väldigt lite trä.
Ja.
Det finns byggsystem som kan bygga högre hus och då hade de ett exempel på folkhem, tror jag, i Sundbyberg där man hade ett 8-våningshus, hyreshus då. Och det växte till vad sa jag, en minut tog det i Sveriges skogar, så hade man hade det växt till igen i skogarna. Och jag menar, återigen, vi pratar innovation och så vidare, men här har vi produkter som har funnits ute länge, men som tar väldigt lång tid för en marknad att ta till sig. Så att det framtiden är ljus utan tvekan. Ja.
Så det är någonstans det som är lite spännande här innan avslutande frågan, att just att vi har bara kanske tappat på vad cellulosa kan vara för oss. Även om vi har byggt hus länge. Men att vi tänker på det från nya perspektiv. Mer forskning, mer innovation, mer nya affärsmodeller. Sista frågan. Och nu vill jag ha ett krispigt svar. Hur stor är digitaliseringen?
Oj, för mig så är det, alltså det är ju, återigen, det är fjärde steget i den här industrialiseringen, och den har ju, tittar man bakåt så har ju väldigt mycket förändrats också, och jag tror att allt som vi känner till idag kommer att förändras, hur vi ser på värde, hur vi ser hur vi i samhället och tekniken inte minst, och politiken ser vi ju redan att det förändras naturligtvis, så det kommer att förändra allt. Det är ingen fara, för det är ju precis så vi alltid har gjort. Skillnaden bara är att det kommer gå väldigt mycket snabbare framåt.
Ja. Bra svar!
Grymt. Stort tack.
Stort tack för att du tog dig tid.
Ja, tusen tack. Det var super.
Ha en bra dag.
Ha det fint.
Tack.
Hej.